Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Det är ju ett enormt pådrag. Och hela tiden så kommer reporter. Snart grips de. De måste gripas.
6 juli 1988. 4 dagar efter morden på kyrkogården. Polishelikoptrar sveper över ett skogsområde utanför Vänersborg. Konstaplar med megafoner gastar uppmaningar som studsar in mellan träden. Någonstans inne i skogen gömmer sig ett ungt kärlekspar från Finland. De misstänkta omsällemördarna.
Jo är ju väldigt vältränad, mager, sen. Ni väger 48 kilo men liksom är bara muskler. Man ritar lite rultande, springer, jagande, flåsande, desperat.
Men David Lagerkrans på Kvällsposten, han är i Finland, över 100 mil därifrån. Davids redaktör har tvingat honom att färdas österut.
Då har jag skickats till Björnborg i Finland för att försöka teckna bakgrunden. Så att jag befinner mig där och jätteorolig att de ska gripas då förstås utan att jag är med.
Polisen tycks nu ha tappat spåret efter de två misstänkta för trippelmordet i Åmsele.
Du lyssnar på Åmselemorden, en serie om det bestialiska trippelmordet sommaren 1988 då hundratals poliser över hela Sverige beordrades ut på mördarjakt. Den här podden är baserad på David Lagerkrans bok Änglarna i Åmsele. Jag heter Sigge Dabrowski. Andra delen. Jakten. Juli 1988. Det unga finska paret Juha Valjakalla och Marita Rotalami har anhållits i sin frånvaro. Misstänkta för morden på Sten, Fredrik och Eva Nilsson. Namn och bild på de misstänkta mördarna har offentliggjorts av polisen och jakten pågår dygnet runt över hela Sverige. På varenda buss, tåg och tunnelbana sitter sommarklädda svenskar med kvällstidningar i knät och läser om fallet.
Mitten in i juli så tror jag inte att det finns någon i Sverige som inte vet att det har hänt. Och det går egentligen inte att undvika den här historien. För på den tiden var ju kvällstidningsförsäljningen så hög så att var du än gick så såg du de här löpsedlarna. Så att de här bilderna så småningom blickade ut över hela stan. Så att det blir ju inte bara om vi pratar om att vi reportrar kanske fick någon slags milt kändiskap, så det går inte att på något sätt jämföra med det kändiskap som plötsligt drabbar den misstänkta mördaren, de misstänkta mördarna som syns överallt.
Det har bara gått några dagar sedan Sten, Eva och deras 15-åriga son Fredrik hittades mördade på kyrkogården i Åmsele.
Alltså gärningsmännen är ju på flykt, på fri fot.
Nyhetsrapporteringen har bytt fokus från offer till förövare.
Nu måste vi få reda på allt om de misstänkta. Då sätts ju verkligen en tidnings alla resurser fram. Vem är de? För de har just blivit så mystificerade, liksom som ondskan själv. Och ganska tidigt så förstår vi att de är dömda flera gånger för brott i Sverige. Och då hittas i Halmstad tingsrätt, så hittas en filmrulle.
Våren 1987, drygt ett år innan trippelmorden. Joa och Marita färdas genom Sverige i en stulen Mercedes. I Falkenberg stjäl de en kamera ur en bil. De fotograferar varandra. Klassiska turistbilder framför båtar och fontäner. Marita med en Fanta och en cig. Joa i en svart tröja med vitt mönster. Han försöker se cool ut. Polisen hittar kameran i en kvaddad bil i Laholm. Och fotografierna hamnar ett år senare i journalisternas händer.
Och där har den här Joa Wallekar, som jag ännu inte känner, uppenbarligen regisserat sitt eget liv. Och det är ingen av oss som riktigt förstår vad det här innebär, men vi minns bara upphetsningen att vi har nästintill ett obegränsat bilder av de misstänkta i olika coola positioner.
De 19 fotografierna berättar en historia om ett ungt fotogeniskt par på flykt undan rättvisan som pekar finger in i kameran, kedjeröker cigg och verkar inspirerade av Joa Valjakallas idoler.
Han gillar Bonnie och Clyde, de klassiska brottsparet. Och han gillar Nancy och Sid Vicious, som hade en... Nancy Spangen hade mördats och Sid Vicious tog sedan livet av sig i en överdos. Så att han regisserade sitt liv, och på de här bilderna sitter Joa och Marita och ser hur coola ut som helst. De spelar, de romantiserar redan då sitt liv som någon slags outlaws. Och som, han tycks liksom finna en slags konstnärskap i hela sitt laglösa liv. Och de här bilden ganska snart börjar vi tapetsera tidningen med. Vi börjar sätta ut de här bilderna, och det skapar ju, det gör ju att efterfrågan på den här historien blir ännu större. Det säljs ännu fler tidningar.
Tack vare tidningarnas rapportering får polisen hela tiden in nya tips om var de misstänkta mördarna gömmer sig. Men eftersom bilderna också är så utstuderat coola bygger det också deras kriminella image. Vilket rent etiskt är ett dilemma för David och hans kollegor.
Jag tror inte det pågick någon diskussion överhuvudtaget, utan upphetsningen var så stor över att vi hade bilder. Här hade då nattcheferna möjlighet att varje dag komma med nya bilder. Och det kommersiella värdet av det var så stort att andra överväganden helt enkelt glömdes bort.
Tidningarna säljer som smör. Men David märker också att en del läsare är kritiska. Han blir uppringd av personer som anklagar honom för att idolisera de misstänkta mördarna. Men han slår undan kritiken och säger att han bara gör sitt jobb.
Det skedde ständigt någon slags etisk diskussion förstås. Vad man kan skriva och vad man kan göra. Och jag tror inte heller att artiklarna i sig var särskilt skandalösa eller liksom moraliskt tvivelaktiga. Utan det tveksamma blev det samlade intrycket. Det samlade intrycket, för i takt med att mördarna, de misstänkta mördarna, blev allt mer tydligare. Det kom allt flera bilder på med flera detaljer om ett vilt, romantiserat liksom tjuvliv. Desto mindre blev bilderna på offren.
Man tycker att journalister är hjärtlös, som inte kan tänka sig in i hur man upplever någon som är kvar.
I Sveriges Radio intervjuas en kvinna vid namn Aina Fallander. Hon är mamma till Eva Nilsson och mormor till Fredrik.
Jag känner mig oerhört kränkt. Ja. Vem frågar oss? Och vad har vi för val?
I intervjun med Sveriges Radios reporter berättar Aina om hur hon isolerar sig i sorgen, hemsökt av tidningsrubriker och välvilliga ord från bekanta.
urvalet av text och att rota, ta fram det värsta och försöka och bre ut det där så att det ska bli så mycket som möjligt. Som inte kan tänka sig in i hur man upplever de som är kvar.
Mormon pratar om saknaden, om dotterns ljus.
Hon var ju som en, hon var som ett nav i ett hjul, Eva på något sätt. Hon, det var vi som snurrade runt. Och tänker ibland och så här. Ja, tänker jag. De fick ju bästa delen av sitt liv tillsammans. Och de var lycklig och hade bra ihop. Men då tänker jag ju, men herregud, Fredrik, då som aldrig han började leva. Han ju inte slå ut. Han var så fin en pojk så. Ja. Oj, oj, oj. Man törs ju nästan inte varken läsa en tidning eller se på tv eller höra på radio. Nästan inte gå ut och handla.
Vi kommer att få en väldigt bra bild av mördarna.
Polisens jakt efter de misstänkta mördarna har blivit det högst prioriterade fallet i hela Sverige. Hela tiden upptäcks nya kraschade, stulna bilar som kan knytas till de misstänkta. Den första silvriga Saaben hittas i Risliden. Nästa bil, en Passat i Lycksele. En Honda Accord står övergiven i Kvarnberg. Och polisen är hela tiden steget efter. David och hans kollegor följer jakten samtidigt som de djupdyker i de misstänktas bakgrund.
Joa Veikko Valjakalla, uppvuxen i Björnborg med tidiga problem och ganska uppenbart lidande av det som man idag, man säger att man lider av psykopati. I hela hans liv så hade han sökt sig till till svaga människor som han kunde göra vad han ville med. Det sa hans lärare ofta, har Joa hittat en ny adjutant. Och den här tidiga tanken om att han drogs till svaga, men han föraktade svaghet. Svaghet var någonting som visade att den här människan var någon som förtjänade att förtryckas av honom.
Det är vanligt i mig. Det är en helt vanlig beteende. Det är likadant som alla andra gör sitt jobb.
Joa i en intervju med Sveriges Radio.
Du har vad man kallar en kriminell identitet.
Jo, kraftigt till och med. Det finns inga tvekan där.
Och du trivs bra med det?
Ja, jag är nöjd med mig själv. Jag skulle ha ångrat eller ändrat mig länge sedan om jag skulle inte varit nöjd.
Han hade tidigt en kriminell identitet. Ljög förstås hela tiden. Kunde få enorma raseriutbrott när hans självkänsla hotades. Och han drogs tidigt. Precis som han gjorde när han så småningom började dejta tjejer, så dog han tillsammans med tjejer som han hade dragits till vänner som kunde följa hans nycker, som han kunde dominera.
Flickvännen Marita är mer av ett mysterium. Vänner beskriver en tystlåten tjej som stod i skuggan av sin mer utåtriktade tvillingssyster, Sarita. Enligt vänner och bekanta hade Marita svårt att uttrycka sig, både verbalt och i skrift.
Hon var extremt jagsvag, hade svårt att bestämma sig. Hon tog liksom inga initiativ. Hon satt en gång på den här raggargatan i lilla Björneborg när Joa kom förbi i en stulen bil och hon hoppade in.
Det är Joa som dominerar. Han drar med Marita på sina brottsturnéer i Sverige, Norge och Danmark. Deras modus operandi är inte särskilt avancerad. Oftast stjäl de olåsta bilar med nycklarna i tändlåset. De stannar aldrig särskilt länge på en och samma plats. Jo har alltid bråttom, vidare. Han ger sig själv ett smeknamn.
Il Capitano. Det lät flott. Han ville vara chefen, han ville vara soldaten, artisten. Och skapade tidigt den här romantiseringen som är ju skickligt förstås. Det är en ung flicka utan identitet. Det är inte så bara att han är kriminell, utan han framställer tidigt som det finns någonting vackert. Någon slags konstnärskap i det kriminella. Man står utanför, man är obunden, man är inte tråkig som de andra. De är som gjorda på varandra, eller rättare sagt, Marita är som gjord för Joa. Han är precis vad den typen av grandios gestalt behöver. Hon följer honom, helt och hållet.
De är så olika man kan bli. Men ett gemensamt intresse har de. Kärleken till djur.
Mitt i detta så älskade de marsvin, kaniner. Och ganska tidigt när vi jagar som unga journalister så finns det ett vittnesmål om en flicka som har sett dem strax innan mordet och gått fram till bilen och ser att inne i den här stulna Saaben så finns det två kaniner. En kanin är albin och en annan är grå, väldigt söta kaniner beskrivs de. Och de här kaninerna, under båda deras brottsturnéer så har de kaniner med sig. De stjäl kaniner och vad de än gör, vad de än tvingas fly ifrån, hur bråttom män har, så tar de alltid med kaninerna och ser alltid till att ha en oerhörd omsorg om kaninerna. Så kaninerna behandlar Joa med en större kärlek än behandlar någon människa.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Joa blir ofta gripen av polis, främst för bilstölder och inbrott. Han åker in och ut. Detsamma gäller Marita. Från anstalter runt om i Norden skriver det unga paret brev till varandra. Joa till Marita från Kumlaanstalten i oktober 1987.
Hej Marita. Varför får jag alltid sitta i hårdast möjliga fängelser? Kumla, Kakkola, Särkö. Varför förflyttas jag alltid i handfängsel? Varför har snokarna alltid vapen klara då det är en fråga om mig? Någon orsak måste det finnas. Det finns något hos mig som inte ens du fattar, trots att vi har varit tillsammans så länge. Mitt bästa vapen är mitt psyke. Jag har ett psykopatiskt sinne och ett klokt huvud, och det är en farlig kombination.
Marita till Joa från Hinsebergsanstalten, oktober 1987.
Jo, nu gick det nog otursamt för oss nu igen. Nu sitter vi på kåken, du där i Kumla och jag här. Men nog var det ganska mycket vår egen dumhet att vi blev fast. Varför gav vi oss inte med samma när den där civilspejarbilen körde så nära? Vad jag längtar efter dig och vår lilla kanin.
Joa till Marita, december 1987.
Man ljuger inte om man säger att jag är en av Nordens brottsligaste brottslingar. Jag är bara 22 år, men fan vet vad det blir av mig. Och därför vill jag att du står vid min sida. Vi är Sveriges Bonnie och Clyde.
Han är ju liksom en skrivande natur. Han vill vara en konstnärsperson. Han skriver då förfärande dikter, onda om mord och död och dödskallar och längtan och förgöra. Men han skriver också till henne med det där språket som är så manipulativt. Hon är underbar och han älskar henne så mycket, och det är dem mot världen, och ingenting kan besegra dem. Men plötsligt så hela tiden finns det där hotet.
Tonen i breven börjar bli allt mer hotfull. I brev från anstalten skriver Joha: om du varit någon annan skulle du haft torpeder efter dig. Men det är inte aktuellt ännu, för jag älskar dig fortfarande.
Det finns en scen när hennes mamma var sjuk och hon inte kommer och hälsar på honom i fängelset. Och han skriver då med det där hårda finska språket: vad fan bryr jag mig om din jävla mamma? Du ska komma hit, din jävla, och så massor med könsord som man säger till henne med fruktansvärd liksom ilska. Och du ska tänka på att jag är en livsfarlig person. Jag har en psykopatisk sinne och en intelligent hjärna, och det är en farlig kombination, och du ska akta dig. Så det finns ju hela tiden det där hotet hos honom. Och när han dricker så blir han också våldsam. Så tidigt i deras förhållande så har han slagit henne. Och hon har hela tiden en känsla av att det här förvärras. Som hela hans liv är liksom en slags resa in mot mörkret. Det är som det tickar någonting mer. Som han är på väg mot en känsla av en katastrof. Hon känner att hon måste bryta. För han kommer komma och vilja dra med henne på en ny turné. Det här kommer inte sluta väl.
Marita släpps ur fängelset ett halvår innan Joa. Vårvintern 1988, några månader innan trippelmordet i Åmsele, fattar Marita ett beslut. Hon kapar banden till Joa, som fortfarande sitter inne. Hon skaffar jobb på ett fik och sin första egna lägenhet. En dag på bussen hemma i Björneborg möter hon en blond kille. En man som till skillnad från Joa både är snäll och omhändertagande, som ställer frågor och är intresserad.
De inleder en relation och kommer varandra väldigt nära. Och Janne Lindén kommer senare berätta att han blir förälskad. Det är som en söt flicka. Stora, lockiga hår. Men Marita finner ju också ett sånt oerhört behov av att prata ut med sin nya pojkvän. Hon berättar hela tiden: du anar inte hur hemskt den här Joa är, och han kan göra vad som helst. Och han skulle kunna döda folk, och jag är livrädd för honom. Och utan att förstå vad de här orden gör intryck på en liten rädd kille helt utanför det kriminella, så visar det sig att Janne Lindén blir ju rädd. Han känner ju att herregud, vad kommer hända med mig när Joa kommer ut från fängelsen? Så en dag så säger han till henne: jag kan inte vara med dig längre. Men han ger ingen förklaring. Och då säger hon till sin syster och till sin vän att nu spelar ingenting någon roll. Nu kan jag lika gärna sticka med Joa. Nu har mitt liv fallit samman.
En bit in i juli 1988 jagas Marita och Joa av poliser i hela Sverige. Hennes värsta mardröm har blivit sann. Båda två riskerar livstidsfängelse. Och när polisen går ut med namn och bild på de misstänkta mördarna väller det in tips från allmänheten. Det första avgörande tipset kommer från en kvinna i Orsa. Hon sitter i sin bil när hon ser två ungdomar komma gåendes längs vägen. De bär på en bur.
Det är ett ungt par, lite ragga, lite trötta, i svarta kläder, som går längs en väg. och har en bur med kaniner. Och då är det en dam som tänker, det här var ju lite gulligt ändå. Två ungdomar som går på den här landsvägen, det är långt till nästa ställe. Jag plockar upp dem. Och mannen sätter sig genast in till henne, hon sitter där bak och han börjar konversera ganska med en lite underlig svensk brytning. Han pratade ju speciell svenska då, som var påverkad av förstås att han hade varit mycket i Sverige, men också av polisförhören med polisen, en slags kåkfararslang som förenades med så här byråkratiskt polis- och juridiskt prat.
Johan och Marita åker bara med en liten stund. När kvinnan i bilen kommer hem inser hon att det unga paret är de misstänkta omsorgsmördarna. Hon ringer polisen, men när polisen kommer till Orsa har Joa och Marita redan tagit sig därifrån i en ny stulen bil. Vart är de på väg? Poliser på närliggande orter får löpande uppdateringar och är beredda. En konstapel i Västsverige lyckas genom att studera kartor räkna ut att Joa och Marita kan dyka upp när som helst.
Polisen är väldigt nära. De upptäcks i Vänersborg. Det är en polis som ser dem och bevakar dem, men, och skulle kunna gått fram och gripit dem. Men av naturliga skäl gör det förstås inte, för att vid det här laget så vet vi att de är livsfarliga.
Polismannen i Vänersborg följer paret in på en skogsväg, en återvändsgata. Det finns inga vägar ut. Alla tillgängliga poliser kallas in. Helikoptrar hovrar ovanför skogstopparna och hundförare skickas in i skogen. I 4 dagar har Joa och Marita jagats på sin febriga färd genom Sverige. Polisen är säker på att jakten slutar här, i ett skogsområde utanför Vänersborg.
Jag måste kan inte vara på alla platser samtidigt, så när hela dramat utspelar sig i Vänersborg, då har jag skickats till Björnborg i Finland.
David följer rapporteringen från ett hotellrum i Finland via telegram. Han har mot sin vilja skickats österut för att forska i Joa och Maritas bakgrunder.
Så att jag befinner mig där och jätteorolig att de ska gripas då förstås utan att jag är med dem. Det är ju ett enormt pådrag. Och det här är ju redan nu den största mordutredningen sedan Palmemordet, och kanske den näst största överhuvudtaget. Så att det är ett enormt spaningspådrag i Vänersborg. Med helikoptrar, med bilar överallt. Och hela tiden så kommer rapporter. Snart grips de. De måste gripas.
Stora polisenheter jagar just nu ett finländskt par i 20-årsåldern som förmodas köra en stulen svart Saab Turbo.
SVT rapporterar.
Paret som misstänks för trippelmordet i Åmsele gömmer sig i ett skogsområde utanför Vänersborg. Det är polisen där säker på. Och ett stort polisuppbåd fortsätter nu att leta efter den mordmisstänkte mannen och kvinnan.
Men det finns ett problem. Den stulna bilen som står parkerad längs skogsvägen är en svart Saab. På samma väg råkade av en slump stå 2 identiska bilar. Polisen blandar ihop korten, och när Joa och Marita märker av pådraget flyr de till fots djupare in i skogen utanför polisens synfält.
Och det är Marita som håller i kaninerna. Och då plötsligt så ropar hon till Joa, och så säger han, vi måste göra någonting åt kaninerna. Och då kommer Joa tillbaka till henne, och då kan man ju tänka sig att nu är det i alla fall tid att göra sig av med kaninerna. Nu är vi jagade av Sveriges poliser. Men det handlar inte om att mista en börda, utan de sitter båda i en slags rörande ögonblick av mänsklighet och säger att vi tror kaninerna mår bäst av att släppas ut i skogen. De har inte mått bra av hela den här ryckiga färden. Det kan man ju förstå, de här kaninerna, och färdas i 220 och åka så här boom, 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 fram och tillbaka till bil. Så mitt i när helikopterna kretsar över så ställer Joa och Marita, tar tag i kaninerna, vinkar åt dem och släpper ut dem i skogen. Och så fortsätter de springa.
Som så många gånger tidigare lyckas de misstänkta mördarna komma undan. I den snåriga skogen hittar polisen endast en tom kaninbur. SVT rapporterar.
Polisen tycks nu ha tappat spåret efter de två misstänkta för trippelmordet i Åmsele. Nu sätter polisen sitt hopp till en Opel Kadett som stulits i Frändefors i Dalsland, och ett sent meddelande säger att bilen nu har påträffats för någon timme sedan utanför Varberg.
Marita och Joa har kommit undan igen.
I Vänersborg så är det ju helt förbluffande då hur han lyckas då. Han förstår att han förvillar polishundarna om man går i vattnet. Där lyckades de faktiskt sno en båt och ta sig undan och ta sig ytterligare söderut i Sverige. Mördarna på väg ut ur landet, skriver rubrikerna, och det var också sant. De färdades söderut.
Jakten har pågått i nästan en vecka och de misstänkta har tagit sig från Norrbotten till västkusten och fortsätter nu sin färd söderut. Målsättningen är att så fort som möjligt ta sig ut ur landet. Misstaget där polisen blandade ihop bilarna i kombination med Joas list kommer rendera i nya, saftiga rubriker i pressen. I en intervju med SVT ger en ung Leif G.V. Persson sin syn på saken.
Är du förvånad över att det här paret har kunnat klara sig så länge?
Nej, det är jag inte. Men om de klarat sig mycket länge till, då blir jag förvånad. För erfarenhetsmässigt så åker personer, sådana här personer åker fast ganska fort.
Sådana här personer, så vad menar du då?
Ja, personer med den här bakgrunden som är välkända av polisen sedan länge och som försörjer sig på själ och avbrutet för kortare fängelsevistelser, missbruksproblem och sådär. Det är ganska typiska yngre, utslagna kriminella.
De är ju rimligtvis just nu de mest kända människorna i Sverige. Det finns inte bara en bild på dem, utan det finns massor med bilder som har tapetserats ut över landet, men de tar sig hela tiden vidare. Vi vet att de passerar en vägspärr, vilket är ytterst pinsamt förstås. Vägspärrar som är uppsatta för dem, där släpps de igenom och vinkas förbi. Och de sätter sig till slut, vilket är helt absurt, och ror över sundet till Danmark i en liten båt. Två jagade mördare som ror över sundet till Danmark. Jag vet inte vad de tänker sig för liv, men tar de sig igenom Danmark ner mot Tyskland, så kanske de inte är kända längre och kan starta något annat sorts liv.
David är tillbaka i Malmö igen, vilket han är nöjd med eftersom de misstänkta mördarna är på väg mot kontinenten. Han har knappt sovit på en vecka, men är fortfarande helt uppe i storyn.
Har jag tagit över hela mitt liv? Jag har väldigt svårt att göra någonting annat. Jag går ut och lever mitt storm- och drangliv, kanske när jag kommer hem i Malmö fort. Men jag sitter hela tiden och tittar på min personsökare och är ständigt beredd. Och vet jag att det kan inte dröja så länge nu innan de grips. Och det är också en morgon när jag har kommit hem och är tröttare än någonsin, så får jag samtal om att de är gript i Odense i Danmark.
Sveriges Radio.
Ja, det unga finländska par som har jagats av polis i Sverige och nu också de senaste dagarna i Danmark, misstänkta för trippelmordet i Åmsele för en vecka sedan, har nu gripits i Danmark.
Här på järnvägsperrongen i Odense greps det finska paret strax före klockan 10 i förmiddags. Konduktören ombord på tåget från Köpenhamn upptäckte paret vid biljettkontrollen.
Misstänkta Åmselemördarna gripna i Odense.
Joa och Maritas flykt undan rättvisan är över. David får beskedet från sin redaktör.
Fotografen är på väg till dig och då var det bara att hoppa in. Nu är de gripna liksom, så jag förstår att jag står inför ett nytt skede. Den här historien är ju inte slut. Nu har vi de gripna, vi vet fortfarande inte hur det här mordet har gått till. Vem av dem, vi gissar ju förstås att det är mannen. Men vi vet inte på vilket sätt. Vi vet inte bakgrunden. Vi har egentligen inga av de här detaljerna som bara finns i mördarens huvud.
Överåklagare Lars G. Andersson är säker på att man gripit rätt personer.
Ja, det är min absoluta övertygelse.
Men också att de har mördat personerna i Åmsele?
Ja, om båda har dödat. Det vet jag inte. Nu ska vi höra de här två.
samma gäng som rapporterade från Åmsele ses nu igen utanför tingshuset i Odense, en gul stenbyggnad. Häktningsförhandlingen ska börja 9 på morgonen.
Så jag åker ner där och kommer ganska fort fram till rättssalen i Odense och möter hela det gänget som jag nu har mött. Alla är då ju där som jag har träffat i Umeå och Åmsele. Vi är ju rufsiga och vi drack öl där utanför och väntade på att släppas in i rättssalen. Vi visste att han befann sig där inne.
David har oputsade skor och skäggstubb. Det gruffas bland journalisterna. Alla vill åt de bästa platserna längst fram i salen. Reportrarna doftar av sprit och tobak. Stämningen är förväntansfull. Nu ska de äntligen få se den misstänkta trippelmördaren med egna ögon.
Så vi går in i den där rättssalen. En stor, fin rättssal med högt i tak. Och så sitter vi där och väntar och då kommer in en domare och det är väldigt officiöst. Och så plötsligt så säger vi, om nu, vi kallar den misstänkte Joa Beko Valjakalla. Och så plötsligt då kommer det två vakter in med den här killen. Och det är då ett ögonblick som jag aldrig kommer att glömma. För man kan ju tänka nu att under lång tid så har jag målat upp en bild av den här personen. Jag har läst om den här personen, jag har läst om den här personen. Och så plötsligt dyker han upp.
David sitter långt fram. Bara några meter ifrån den finska 22-åringen som den här sommaren blivit en symbol för ondska.
Är man jagad dag och natt av polis och har flytt från sitt liv, gjort det här utsatt för en stress, så ger det slags, ett utseende som inte går att efterlikna.
Journalisterna studerar hans anletsdrag och Joa Valjakalla gör ingen besviken.
Hela hans blick utstrålar desperation, ett långa mörka hår, otvättad mager. Han gör ett oerhört intryck när han kommer in.
I nästa avsnitt.
Det bara spits. Ska han erkänna? Du vet, vi sitter så här. Herregud.
När rättegången inleds skyller de misstänkta mördarna på varandra.
Och nu har vi plötsligt en mardrömmen som man målar sig upp i bilden.
Vem talar sanning och vem ljuger?
Men då när domen kom, det var väl då som jag provade att ringa till häktet. Då frågade jag om jag fick tala med Joa Valjakalla.
Hela svenska folket skulle få läsa den där domslutet, att hur domstolen har motiverat sin beslut.
Du har hört andra avsnittet om Åmselemorden. Jag som producerat heter Sigge Dabrowski. Exekutiv producent är Tove Friman Leffler. Mix av Kristoffer Kronander. Inläsningar av Mark Malmström Fast och Kajsa Linderoth. Och dokumentären är gjord av Podlit för Nådio.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.